För första gången blir det tyska ytterhögerpartiet Alternative für Deutschland.
Die AfD has won its first state election.
Eine extrem rechte Partei, stärkste Kraft bei einer Landtagswahl.
För första gången sedan andra världskriget har ytterhögern gått och vunnit ett regionalval i Tyskland. Och jo, det är historiskt. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten frågar jag mig: hur lyckades ytterhögern bli valets stora vinnare? Vem är det som röstar på ytterhögern i Tyskland? Och hur kan det här påverka framtiden i Tyskland och i Europa? Med mig för att svara på de här frågorna har jag den tyska historikern Cordelia Hess. Hej Cordelia.
Hej.
Om vi tittar närmare då på Sachsen och Thüringen som nu har haft delstatsval. Vem är valets vinnare?
Jag tycker vinnaren är egentligen högerextremismen och populismen. Alltså de två partierna som det gick bäst för jämförelsevis var ju AfD, Alternative für Deutschland. Och BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, ett väldigt nytt parti. Som grundades av en före detta medlem av Vänsterpartiet, som man egentligen inte kan beteckna som vänster eftersom det är framförallt populistiskt. Mm. Och så det gick väldigt bra för dem och sen för det högerextrema AfD.
AfD, eller Alternativ für Deutschland, är ett högerpopulistiskt parti i Tyskland. Det grundades år 2013, då som ett EU-kritiskt parti, och sedan dess har delar av det här partiet radikaliserats till den grad att de på vissa håll i landet är under övervakning av den tyska säkerhetstjänsten. Det här partiet har bland annat som mål att skärpa invandringen till Tyskland och vill att landet ska sluta skicka vapen till Ukraina. Dessutom har medlemmar i partiet kritiserats för att ha förminskat Tysklands mörka historia.
Det handlar om att AfD, som det högerextrema partiet som de är, egentligen vill omvärdera Tysklands relation till sin historia. Den tyska staten har ju de senaste kanske 20 eller 30 åren, kanske framförallt sedan murens fall, har varit väldigt stolt på hur man har tacklat minneskulturen kring nationalsocialismen och förintelsen. Man har varit väldigt stolt på att det har byggts ett stort monument i mitten av Berlin och att antisemitism och den judiska minoriteten spelar stor roll i officiella utlåtanden. Och egentligen att Tyskland har så att säga accepterat sin skuld för andra världskriget, nationalsocialismen och förintelsen innan den fick liksom ta större plats på en internationell scen inom Europeiska unionen och så vidare. Och det är någonting som AfD vill omvärdera. De pratar om en så kallad schuldkult, alltså en kult med skulden. Säger att det har blivit en fetischisering av att känna sig skyldig för historien och för dessa historiska fakta. Och de vill liksom omvärdera Tysklands syn på sin egen historia så att det pekar mer i riktning av tusen år av storhet, alltså en lång linje från medeltidens kejsardynastier, Karl den Store och ottonerna tills idag egentligen. Mm. Så att nationalsocialismen är liksom bara en liten historia i en lång, mycket mer glamorös berättelse.
Men varför är två regionala val i Tyskland så viktiga då? Nå, valresultatet i Thüringen och Sachsen är faktiskt historiska och spelar därför en ganska stor roll. Det är nämligen så att det är första gången sedan andra världskriget som ett högerpopulistiskt parti är störst i ett delstatsval. Så Cordelia, med tanke på Tysklands historia, jag tänker nazismen, andra världskriget, hur ser man i Tyskland på att ytterhögern är på framfart igen?
Tyskland är ju ett stort land, så det är svårt att säga hur alla tyskar ser på det. Jag skulle nog säga att i den liksom vardagliga kampen eller politiska retoriken med och mot AfD så spelar just de här minnespolitiska aspekterna inte så stor roll. Mm-hmm. Det belysas inte väldigt mycket. Alltså, hur viktigt den här radikala omvändningen i minnespolitiken är, det vet egentligen alla. Men det talas inte så mycket om det. Och det tycker jag egentligen är ganska fatalt, eftersom speciellt i Sachsen och Thüringen, där de nu får så mycket inflytande på kulturpolitik, så kommer de faktiskt att kunna förändra saker. De kommer få inflytande över utbildningspolitik, historieundervisning i skolan, lärarutbildning, politisk bildning, pengar för kultur och för museer. En sak som man kanske kan nämna är att ett par veckor före valet så skrev en person ett öppet brev, och den personen var professor Jens Christian Wagner, och han är direktör för Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, alltså för det museet som finns i det före detta koncentrationslägret Buchenwald som ligger nära Weimar. Mm. Och han skrev ett öppet brev till alla hushållen i Thüringen och uppmanade att inte rösta på AfD just på grund av deras försök att vända om på minnespolitiken och att normalisera fascistiskt språkbruk.
Vem är det då som röstar på AfD?
Ganska många tydligen. framförallt i medierna utanför Tyskland beskrivs AfD ofta som ett problem som ligger i Östtyskland, men det stämmer inte riktigt. Mm-hmm. Det är även en del västtyska parlament, Bayern till exempel, Hessen, Baden-Württemberg, som har väldigt starka AfD-fraktioner och har haft dem länge, så de röstas inte bara för, men de röstas för om och om igen. Röstbasen är större i Östtyskland, men finns inte enbart där. Mm. En sak som, eller liksom stora skillnader finns mellan stad och land, och det gäller för hela Tyskland och inte bara för Tyskland, det ser man ju överallt i Europa, att folk i metropolerna är tendentiellt mer liberala och röstar mer åt vänster, medan folk ute på landet röstar mer åt höger.
Precis.
För AfD kan man också se en aspekt som också gäller för många högerpartier runt om i Europa, och det är den så kallade gender voting gap, alltså att det är män som röstar i mycket större utsträckning för högerpartier, och i det här fallet för AfD, än vad kvinnor gör. Och en sak som är ganska ny i just det här valet är att den största väljargruppen, eller största sympatier för AfD, finns i gruppen av unga män mellan 18 och 25.
Och det handlar mest om det som Cordelia kallar för traditionella eller toxiska föreställningar om kön och maskulinitet som får unga män att rösta på AfD. Väljarna vill se en tydligare uppdelning där män tar hand om politik och pengar och kvinnorna å sin sida tar ansvar för familjen och hemme, väldigt lik den så kallade tradwife-trenden som har fått mycket synlighet den senaste tiden. För att fånga in de här unga männen använder sig AfD och deras ungdomsorganisation av memes och sociala medier och lyckas på så sätt fånga upp just unga män som har kommit i kontakt med såna här antifeministiska och ultramaskulina ideal på just sociala medier.
Tyskland är i väldigt många avseenden fortfarande ganska konservativ, speciellt om man jämför med de nordiska länderna. Mm. Abort är fortfarande illegalt men straffligt i Tyskland. Familjepolitiken är väldigt konservativ. Det är mycket svårare för både kvinnor och män att kombinera arbetsliv med familjen. Skattesystemet gynnar gifta par. Alltså det finns liksom en existerande konservatism som en sån radikalare konservativ kultur och familjepolitik skulle kunna bygga på.
Är det för tidigt att spekulera i vad det här dagens nuval eller gårdagens valresultat kan ha för följder för resten av Europa?
En sak som det har talats och skrivits mycket om i både tyska och internationella media är frågan om Ukraina-kriget och de tyska vapenleveranser och också finansiella medlen som går till Ukraina. Det är en av frågorna som har blivit extremt diskuterat i de här valrörelserna, men det är ingenting som kan avgöras på delstatsnivå. Så det finns ett litet glapp där i logiken. Mm. Men det är klart att regeringspartierna har hört det och vet nu, alltså senast nu, att det finns en ganska stor grupp av människor i Tyskland som är otillfreds med vapenleveranserna. Mm. Jag skulle också säga att det handlar inte bara om vapenleveranser, utan att det knyter sig ihop väldigt mycket med flyktingpolitiken. Det är närmast 1 miljon flyktingar från Ukraina som har kommit till Tyskland och fortfarande är i Tyskland. Så migrationspolitik diskuteras inte bara med hänsyn till folk som kommer långa vägar utanför Europa, utan också i relation till de ukrainska flyktingar. Så hela den här inställningen som både AfD och BSV har framfört, det här är inte vårt krig, det här är inte vårt problem. Det är någonting som spelar roll på många olika nivåer och det skickar ju en tydlig signal till både regeringspartierna i Berlin och till hela Europa. Så även om de inte kan bestämma någonting på lokal eller liksom på delstatsnivå, så har det gjort den här frågan mycket mer synlig än den har varit innan, tror jag.
Nästa år går Tyskland till nationella val. Kommer vi att se en liknande förskjutning i politiken då?
Det kan mycket väl hända. Det här valet och även liksom de senaste 2 åren har ju också gjort tydligt att den nuvarande koalitionen är extremt opopulär. Mm. Folk är vansinnigt otillfreds med politiken. Och det konservativa partiet, CDU, är väldigt bra på, även i den här valrörelsen, att peka ut Socialdemokraterna och framförallt de gröna som sin största politiska fiende. Mm. Och om de fortsätter med det, liksom kämpa mot vänster och inte kämpa mot höger och inte kämpa mot högerextremismen och fascismen, så kan det mycket väl vara att det fortsätter att gynna högerextrema partier. Det som har hänt nu, att en stor debatt kring inte bara migrationspolitik men även individuell asylrätt som vi fortfarande har i Tyskland och i Europa har blossat upp, och att de konservativa ifrågasätter individuell rätt för att söka asyl, det är ju någonting som man har sett om och om igen spela i händerna på högerextrema partier. Att man tar deras ämnen och försöker bli bättre på det. Så jag tänker att nästa års val, det hänger inte så mycket på vad AfD gör eller inte gör, utan det kommer hänga mycket på hur de konservativa förhåller sig.
Mm. Tack så mycket för det här, Cordelia Hess.
Tack så mycket.
Det här var dagens avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Redaktör var Maja Nordman, tekniker var Mikael Andersén och producent är Lukas Dahlström.